Du lyssnar på Hembiträdet av Frida McFadden i översättning av Åsa Brolin, uppläst av mig, Gunilla Leining. Prolog. Om jag lämnar det här huset så blir det i handbojor. Jag borde ha stuckit när jag hade chansen. Nu är det för sent. Nu när polisen är här och har upptäckt vad som finns på övervåningen finns det ingen återvändo. Om ungefär 5 sekunder kommer de läsa upp mina rättigheter. Jag vet inte varför de inte redan har gjort det. De kanske tror sig kunna lura mig att berätta mer än jag borde. Knappast. Polisen med svart, gråsprängt hår sitter bredvid mig i soffan. Han rör sin kraftiga kropp över det ljusbruna italienska skinnet. Jag undrar vad han har för sorts soffa hemma hos sig. Den kostar i alla fall inte minst 10 000 dollar som den här. Den har säkert någon faskig färg som orange, täckt av husdjurshår och sliten i sömmarna. Jag undrar om han tänker på sin soffa där hemma och önskar att han hade en sån här istället. Men det är mer sannolikt att han tänker på den döda kroppen på övervåningen. Vi tar det en gång till, säger han på sitt släpiga New York-sätt. Han har berättat vad han heter, men det fastnade inte hos mig. Poliser borde ha röda namnskyltar. Hur ska man annars kunna minnas vad de heter i såna här stressiga situationer? Jag tror han är kriminalkommissarie. När hittade ni kroppen? Jag dröjer lite med svaret. För jag undrar om det är nu jag borde kräva att få en advokat. Borde de inte redan ha erbjudit mig en sån? Jag har glömt hur det går till. För ungefär en timme sedan, svarar jag. Varför gick ni upp dit? Jag pressar ihop läpparna. Det sa jag ju. Jag hörde ett ljud. Jaha. Han lutar sig närmare och ser på mig med vidöppna, runda ögon. Han har skäggstubb på hakan. Han skippade nog rakningen i morse. Tungan sticker ut en liten aning mellan läpparna. Jag är inte dum. Jag vet exakt vad han vill att jag ska säga. Det var jag. Jag gjorde det. Grip mig. Istället lutar jag mig tillbaka i soffan. Det var bara det. Jag vet inte mer. Hans besvikelse är tydlig. Käkarna rör sig medan han tänker igenom vilka bevis de har hittat hittills. Han undrar om han har tillräckligt för att sätta på mig handbojorna. Han är inte helt övertygad. I så fall skulle han redan ha gjort det. Hallå, Connors! Det är en annan polis. Vi bryter vår ögonkontakt och jag tittar upp i trappan. Den andra, betydligt yngre polisen, står där uppe med sina långa fingrar i ett hårt grepp om trappräcket. Hans unga, släta ansikte är blekt. Connors, säger han igen. Ni måste komma hit. På en gång. Ni måste titta på en sak. Det syns ända nerifrån soffan hur hans adamsäpple rör sig. Ni kommer inte att tro era ögon. Del 1. 3 månader tidigare. 1. Millie. Berätta lite om dig själv, Millie. Nina Winchester böjer sig framåt där hon sitter i sin sandfärgade skinnsoffa med korsade ben så att man skymtar knäna under den vita sidenkjolen. Jag kan inte så mycket om märken, men det är tydligt att allt som Nina Winchester har på sig är plågsamt dyrt. Hennes krämfärgade blus får mig att vilja sträcka ut handen och känna på tyget. Men att göra det skulle förstås betyda att jag minskar mina chanser att få det här jobbet. Även om de redan är minimala. Tja, börjar jag och tänker noggrant igenom vad jag ska säga härnäst. Jag har inte gett upp trots alla avslag. Jag växte upp i Brooklyn. Jag har haft många jobb som hemhjälp, som ni kan se i mitt CV. Mitt noggrant redigerade CV. Och jag älskar barn. Och dessutom, jag ser mig omkring i rummet i hopp om att få syn på en hundleksak eller en kattlåda. Så älskar jag husdjur också. Det stod inget om några husdjur i internetannonsen för det här jobbet, men jag tar det säkra före det osäkra. Vem gillar inte en djurälskare? Brooklyn, Mrs. Winchester strålar mot mig. Jag växte också upp i Brooklyn. Då är vi praktiskt taget gamla grannar. Ja, det är vi, säger jag. Trots att inget kunde vara längre från sanningen. Det finns massor av välbärgade områden i Brooklyn där ett litet townhouse kostar en förmögenhet.